Jag vet en kvinna som klippte sönder sin mans kavajer och linneskjortor när hon kom på att han var otrogen. Minns jag rätt så dängde hon dessutom hans gitarrer i golvet och Leica-kamerorna sänkte hon säkert i vasken. Hon blev så rasande och så förödmjukad. Varför gör det så ont? Vad är det för vulkan av smärta som bubblar upp när man upptäcker att ens partner har ljugit och bedragit en? Otrohet förekommer ju överallt, men det finns ingen riktig konsensus om vad det faktiskt rör sig om. Är det själva handlingen att ligga med någon annan än sin partner? Eller är det illa nog att flörta? Kanske börjar otrohet redan i fantasin om någon annan. För att gå till grunden med dessa svek och felsteg så kanske vi måste börja med att titta på vad en relation är. Vilka uttalade och outtalade löften som finns och vad tvåsamhetsnormen gör med relationerna. Det gör vi i filosofiska rummet Otrohet i sex och tanke från Dunkers kulturhus i Helsingborg. Här på scenen har vi Marta Johansson Werkmeister och Jakob Werkmeister. Två filosofer som bland annat studerar och undervisar om otrohet och sexualitetens filosofi. Och det är ju praktiskt ordnat eftersom de dessutom är gifta med varandra. Katrin Andersson är sociolog och forskar om intima relationer, om sexualitet och polyamori. Ni är varmt välkomna och publiken i Helsingborg likaså. Vi ska definiera och stå i filosofiskt här idag, men Marta, det här med smärtan, bilden jag gav av de sönderklippta skjortorna, varför gör det så fruktansvärt ont när man kommer på att ens partner håller på med någon annan?
Jo, jag tänker att det är väldigt många känslor vi känner när vi får lära, eller när vi får veta att till exempel vår partner kanske har bedragit oss. Och det är också många tankar som kommer upp och bilder i våra huvuden som dyker upp. Så jag tänker när vi får höra att vår partner har bedragit oss så tänker vi säkert det här var det största sveket någon kunnat göra mot den. Eller, oj vad han har, eller hon har förnedrat mig nu. Det här måste ju betyda att min partner inte älskar mig längre. Det här måste betyda att jag inte är nog och alla de här tankarna som dyker upp och får ju nog känna en massa grejer. Man känner sig ledsen. Det här betyder ju att vårt förhållande är slut. Man känner skam för att man känner att man blir förnedrad. Men jag tror också att man känner sig arg och klander för att min partner har ju brutit mot det här löftet vi givit varandra. Så jag tänker det är så många känslor som kommer upp och tankar och allt det där gör ju tillsammans gör ju väldigt ont.
Ja, men jag tänker också om man ska tänka på varför det gör så ont så måste man kanske nästan ta ett steg tillbaka och prata om vad otrohet är från början för att man ska förstå det. För att förstå det måste man kanske förstå vad det innebär att ha en romantisk relation och så vidare. Jag tänker att vi får bena ut allt eftersom.
Det ska vi göra under kvällen, ja.
Ja, men det jag tänkte på var är att vi bedrar ju varandra hela tiden och vi bryter löften mest hela tiden. Man kanske ljuger och säger att en soppa var jättegod. eller man kanske bryter ett löfte om att det är klart att jag ska äta upp alla rester som vi har i hemmet. Vi ska inte så här hålla på och kasta mat. Kanske man bryter det löftet.
Du smygkastar när Katrin...
man kanske smygkastar mat. Ja, precis. Men åtminstone så är det någon typ av löftesbrott om man har lovat att man inte ska kasta mat. Och det är ju inte så ont. Åtminstone känns det inte som att det skakar om hela ens världsbild. Och det...
Men det här löftet är viktigare än allting annat, låter det som. Löftet att vi ska inte ha andra sexuella partners, eller?
Åtminstone verkar det som att det känns som att det åtminstone är en tydlig bild och ett tydligt exempel på att alla löften är inte lika viktiga. Vissa är jätteviktiga. Och sen är frågan som vi får bena ut varför skulle det här löftet om trohet vara så mycket viktigare än alla andra?
Katrin Andersson är sociolog och forskar om intima relationer, om sexualitet och polyamori, alltså flersamhet. Jag träffade henne igår och så här svarar hon på varför otroheten gör så ont.
Jag tänker att det finns många bra anledningar till att det gör ont. Alltså, vi organiserar ju vårt liv till stor del utifrån tvåsamma relationer. Och lägger in väldigt mycket av oss själva i de här intima relationerna. Och jag tror inte att det går att komma ifrån att det gör oerhört ont när det inte blir som vi har tänkt oss. Och det finns en psykoterapeut som heter Esther Perel som säger att otrohet har alltid gjort ont, har alltid varit smärtsamt. Men ännu mer så idag, för att de tvåsamma relationerna är en allt större del av vår verklighet. Vi lägger ännu större vikt vid kärleken och närheten i den intima relationen.
Den här lilla tvåsamheten har blivit så extra viktig, eller?
Ja, att den har fått en annan betydelse. Den har ju alltid haft en väldigt praktisk betydelse. Men idag har den en så oerhört stor känslomässig betydelse. Och det blir en del av vår identitet. Att vi lever i de här nära monogama relationerna. Och vi förväntas vara allt för varandra i de här relationskonstellationerna.
Gjorde man inte det på Romeo och Julias eller du vet, någon annan tid också?
Det har ju alltid funnits kärlek, passionerad kärlek, och det har alltid funnits tvåsamma relationer. Men under många historiska perioder så har det här inte sammanfallit. Vi har inte förväntat oss hitta meningen med livet, vår perfekta partner, fantastiskt sex, fantastiska samtal och praktisk hjälp i samma person. Vi har förväntat oss att ha ett större socialt sammanhang där de här olika funktionerna ska kunna uppfyllas.
Och då blir det smärtsamt när den personen visar sig ha svikit den.
Ja, för då säger ju det att det var inte som jag trodde. Vi var inte det här för varandra. Jag trodde verkligheten var inte så som jag trodde att den såg ut. Och det blir ju inte bara smärtsamt, utan det blir närmast traumatiskt då.
Så vi kanske ska tagga ner och inte tvinga varandra att vara precis allting och ha alla roller då?
Jag tror det, om vi kan. Men det är svårt, för det är det som vi tänker att kärleken är idag.
Säger Katrin Andersson som är sociolog och som forskar om otrohet här på scenen på Dunkers kulturhus i Helsingborg, där vi är med filosofiska rummet. Så har vi också Marta Johansson, verkmäster, och Jakob verkmäster, två filosofer. Ja, men vad säger ni om detta? Detta är vad kärleken har blivit, att vi ska vara allt för varandra.
Mm. Nej, men precis. Men jag reagerar mycket på det hon sa, eller om det här, vad man tänker att otrohet på en gång indikerar på något sätt att man inte älskar varandra. Det är en väldigt stark slutsats att dra från kanske ett snedsteg till exempel. Och jag tror att de här känslorna man känner att det gör så ont kan ibland vara, jag tror det är viktigt att understryka att de ibland kanske kan vara lite malplacerade. Till exempel om min partner kanske älskar mig jättemycket, vi har ett jättebra förhållande, men en dag är han ute med sina kompisar och så har man kul och dricker några öl, och så får man bara så här helt plötsligt behov av att kanske känna sig lite ung, och så, jag vet inte, haffar någon på dansgolvet.
Det är ett fiktivt.
Det är ett fiktivt, precis. Det
är fiktivt, inflika maten.
Ja, precis. Och sen så kan man komma hem och så berätta partnern det här och så säga, du älskar mig inte. Men jo, jag älskar dig. Det har inte någonting att göra med min kärlek till dig. Jag tycker det är väldigt... jag tycker bara det är väldigt intressant hur man kopplar så mycket ett sån här litet snedsteg med att det räcker för att visa att du inte älskar mig.
Men jag tänker att det finns lite olika aspekter vi kan nysta i här. Mm. Alltså dels så känns det verkar vara så att vår gemensamma bild av kärlek är att man ska vara allting för varandra. Mm. Det kanske har ändrats på tid, men man känns ju också som att det finns en annan smärta i kanske att bli förälder på att någon har varit otrogen jämfört med om någon skulle göra slut med en.
Vilket är värst?
Det vet jag inte, men jag tänker mig att det finns en viss skillnad i karaktär i alla fall, för när det är inte, man har ingen moralisk skyldighet att vara tillsammans med någon på det sättet, så det är inte, man gör inte fel om man gör slut med någon. På det sättet man kanske gör fel om man är otrogen mot någon. Så att man kan känna sig felad på ett annat sätt än om man gör slut. Och det är ju, för det är ju samma ofta tragedi när man gör slut också, att man kanske tappar en stor del av sin identitet. Man kanske inte har råd att bo kvar. Man kanske tappar stor del av sitt sociala umgänge med alla så här kompisar som visar att det här var den andres kompisar framför allt. Nu var inte de kvar på samma sätt. Så att bara det här att göra att en relation, kärleksrelation tar slut, är ju, känns ju fruktansvärt på grund av att vi bygger upp så mycket stor del av vårt liv, vår identitet på detta. Men det saknar ju det här att man har blivit felad också, som finns i otroheten. Och också som Martin är inne på, att man behöver ju inte, att någon har varit otrogen behöver ju inte betyda att kärleksrelationen måste ta slut.
Men ni har varit inne på det bara två, det här med löftesbrott. Och vad är det för löften, och är de uttalade eller outtalade? Helt enkelt, om vi försöker bena i det, vad är otrohet egentligen?
Ja, alltså det korta svaret skulle jag säga att det är en form av löftesbrott. Och det har lite att göra med den här idén om att man ska vara allt för varandra. För det känns som det kanske Katarina var inne på, att vi verkar typ, ja, men man kanske har någon bild om att man går in i ett förhållande och så antar man bara att vi har lovat att vara allt för varandra. Vi ska vara varandras bästa samtalspartner, vi ska vara den som är det roligaste, vi ska vara den som har bäst sex och allt det där. Men det är ju ganska mycket, så det är ganska mycket man lovar varandra där, och det är lätt att göra fel då. Men jag tänker otrohet i grund och botten har att göra med någon typ av löftesbrott. Och det intressanta här är ju att det känns som att de här löftena är ganska implicit där. Eller det är inte riktigt något man... Det är inte, eller jag tror att inte så många känner igen sig i bilden av att man blir ihop och sen sätter man sig ner och talar med varandra. Okej, vad är det vi vill lova varandra? Skriver ner det på ett papper och sen skriver under. Och sen, alltså så man har det tydligt för sig.
Jag bryta mot ett löfte om vi inte har det rakt uttalat med varandra, hur det löftet ser ut?
Jag tänker att vi är väl det nästan hela tiden. När vi kör bil så har vi ett löfte mot de andra som kör att man inte ska, jag vet inte, jag har inget körkort, men kanske köra 100 på en 40-väg eller panikbromsa på en motorväg, eller när vi sitter här så finns det någon typ av så här implicita outtalade men ändå löfte, så här förväntningar vi kanske har på varandra. Jag vet inte om löften är kanske det bästa ordet, men kanske mer ett svek av förväntningar som fungerar ungefär som ett löfte, som gör att det kan man göra hela tiden. Vi har med allt, hur man äter och hur man gå på toaletten hemma hos någon.
Men det där löftesbrottet då, om vi talar om otrohet, ja, måste det innebära sex? Måste jag ligga med någon? Eller räcker det med att jag fantiserar om någon annan? Eller flörtar med någon annan? Eller tänker jättemycket på någon annan?
Ja, det tänker jag. Det är någonting man får liksom diskutera fram. Men bara generellt så tänker jag att det är någonting, det känns som det är de flesta monogama par eller de flesta par lovar varandra att man ska vara då sexuellt exklusiva, vilket betyder att man bara lovar varandra att bara ha sex med varandra. Och det är ju en intressant fråga med så här, vad menar vi här egentligen med sexuell exklusivitet? Vad är sex här? Och då tänker man, men vadå, du får inte ligga med någon annan, ha något penetrerande sex eller liknande. Men vadå, om jag sitter i ett chattrum och har så här erotiska samtal, är det, räknas det sex eller inte? Och så det, när man väl börjar tänka på det så känner man att det kan bli lite luddigt, och ibland kan man känna, men nej, det här känns ju som otrohet. Och det, precis, det är något vi har, eller så här, eller det är något som vi har diskuterat, och sån här typ av scenarion väldigt mycket när vi började träffas, liksom, hur ska vi förstå sexuell exklusivitet och var ska vi dra gränsen?
Precis, för jag tänker att det blir otrohet när det finns de här implicita löften de har till varandra, de olika vaga, så det blir otrohet så fort, och det är inte löften om vad som helst, det är, som sagt, det är inte löften om att köpa mjölk, utan det är löften om av en så här romantisk karaktär. Så man kan dela upp det i, och så det kan vara vanligast är att man pratar om löften kring vad man ska göra med rent sexuellt, men sen kan det också vara rent känslomässigt eller så här kärleksfullt. Man lovar typ att man ska gå och kära ner sig i någon annan. och hela den aspekten. Och jag tycker det finns mycket skoj, intressant att prata om exakt vilka regler man ska ha och vad som ska räknas och vad som kan rättfärdiga att man ska dra en gräns någonstans, att det är okej och kanske flörta med någon, men inte, och det kanske till och med okej att tänka på någon annan, fast kanske inte om man gör det hela tiden.
Men allt detta har ni betat av hemma, eller? Ni är ju gifta med varandra.
Ja, men mycket har vi betat av. Så, men det ska inte säga att vi kommer inte fram till någon härgårdgränsen eller någon tydlig gräns. För det, alltså, om ni försöker själva så kommer ni inse att det är väldigt svårt att dra just en sån exakt gräns.
Men jag tänker det är väl den här sortens saker som inte bara betas av oss, men betas av alla par och inte minst i populärkulturen, litteraturen. Det känns som att det händer knappt något intressant i ens liv om man inte är där i gråzonen mellan otrohet och att det har så här. Det finns hur många exempel som helst där man känner att det här, de har inte sex, men det här känns ju som att de är otrogna på något annat sätt. Men det kan ju finnas en vinst i att man kan prata om det så här, vad känner vi ska vara våra, ta bort vagheterna, vad känner vi ska vara våra gränser för vad som är otrohet, och sen kanske ha något annat samtal kring så här, när har man en skyldighet att berätta om man har gått över den här gränsen. För jag tänker, otroheten är ofta inte bara ett löftesbrott, det är också ett bedrägeri eller en orättvis fördelning av resurser, kanske man till och med skulle kunna säga. Mm.
Och den här tvåsamhetsnormen, som nu är ju en slags tvåsamhet, ser det ut som, den är ju jättestark, den normen, vilket förstås har betydelse för hur människor ser på otrohet. Och sociologen Katrin Andersson, hon har intervjuat hundratals personer om deras otrohet och deras syn på relationer. Och så här säger Katrin Andersson om hur hon ser på grunden till tvåsamhetsnormen.
Det är jättesvårt att säga exakt var den kommer ifrån. Vi kan se liksom att det finns väldigt många strukturer i samhället, historiska sammanhang som jobbar för att den här normen ska fortsätta att vara stark. Alltså vi har religiösa ideal som förordar tvåsamhet väldigt, väldigt starkt. Det finns också en mängd samhällsstrukturer.
Ja, för Sverige är ju ett av världens minst religiösa och mest liksom sekulära länder. Det borde ju inte vara religiösa termer som styr så.
Nej, precis. Man kan tycka det. Och samtidigt så har vi ju, alltså hela utformningen av det svenska samhället har ju samtidigt också liksom rötter såklart i hur det har sett ut tidigare. Men vi har ett samhälle som är uppbyggt på att vi ska vara två. Vi har en mängd idéer om hur livet ska levas som bygger på att vi är två personer. Man ska hitta sin person. Våra idéer om romantisk kärlek pekar ju hela tiden mot att den ska vara riktad mot en specifik person. Om den inte är det, så är det ett tecken på att den inte är på riktigt. Är vi förälskade eller liksom känner kärlek för flera personer, så kan det liksom bemötas med reaktionen att då är det inte äkta. Då får du fortsätta leta. Vi kan möjligtvis tolerera att människor inte orienterar sig just mot tvåsamma relationer när de är unga. Vi kan förstå att liksom unga människor behöver ligga runt eller ha många partners under en tid och sånt där. Men de ska helst inte vara samtidigt och det ska liksom gå över. Så när vi blir vuxna, då ska vi, det är ett tecken på vuxenhet att börja orientera sig mot de tvåsamma relationerna. Och föräldraskapet är ju dels både juridiskt men också socialt uppbyggt på att det ska vara två. Två vårdnadshavare, det är två personer som kan gifta sig. Vi trycks liksom in i det sättet att leva.
Ja, vi trycks in i tvåsamheten, menar sociologen och relationsforskaren Katrin Andersson. Och här på scenen i Helsingborg har vi Marta Johansson, verkmäster, och Jakob, verkmäster. Vad säger filosoferna om detta? Tvåsamhetsnormen, vi trycks in i den, vi förväntas gå in i den. Det är till och med vuxenblivande att ta på sig tvåsamhetshatten.
Ja, filosofiskt sett kan man ju undra om det finns det några starka eller skäl eller filosofiska argument för varför man ska vara två istället kanske för tre, fyra, fem eller fler. Och jag måste säga, det finns liksom inte så mycket liksom skrivet, och jag tycker det är väldigt svårt att komma på med något så här starkt argument som inte har att göra med liksom tid eller ork, varför man inte ska vara fler än två i ett par.
Men det känns som ett empiriskt faktum att den här tvåsamhetsnormen som beskrivs trycks på det sättet. Sen så är frågan om det går att rättfärdiga överhuvudtaget att göra det. Och det finns ju inte så mycket skrivet om det, som sagt, men det finns ju några sätt som har försökt. Man skulle kunna, för det verkar inte som att det finns någonting i begreppet kärlek, att det bara skulle kunna vara riktat ens romantisk kärlek, att det bara skulle kunna vara riktat mot en. Det verkar som att vi kan älska flera barn. Det är inte så att man så här råkar älska sitt andra barn lite mindre. Eller då var det inte kärleken till ens första barn äkta. Varför skulle det i princip inte kunna gå i romantiska relationer? Och då kanske det finns psykologiska begränsningar, men det känns inte som att det är det relevanta för filosofer. Så argumenten där är väl att man inte skulle ha tid, skulle vara något så här pragmatiskt argument.
Mm, precis, eller så här, det kräver ju tid att vårda en relation, och man ska ju vara där när de är eller behöver en, och jag vet inte, man spenderar ju tid tillsammans bara för att så här, lära känna och komma ikapp med varandra, vad står du idag och sådär. Och det, att ha den typen av närhet med väldigt många, det kan vara svårt att fixa, men det känns ju inte kanske omöjligt liksom.
Ja, för egen del bara så känner jag att även ifall jag kan tänka mig att även ifall jag hade blivit djupt, djupt övertygad om att det kanske till och med var bara fördelaktigt att ha polyamorösa relationer, så tror jag att jag skulle ha svårt att acceptera det ändå. Eller så här, jag skulle tycka det var, men det kanske säger mer om mig och min så här behov av att ompröva gamla laster, men jag tror det har varit svårt.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet från Dunkers kulturhus i Helsingborg, där världsfilosofins dag uppmärksammas. På scenen har vi Marta Johansson Werkmeister och Jakob Werkmeister, som vid Lunds universitet bland annat undervisar om sexualitetens filosofi. Vi hör också Katrin Andersson, som är sociolog och forskar om otrohet och polyamorösa öppna förhållanden på Malmö universitet. Vi har också en fin, fin publik, och jag undrar om det är någon av er som så här långt in i samtalet har lust att ställa någon fråga eller komma med någon synpunkt. Så bara räck upp handen eller vifta, så har Paulina en mikrofon där.
Jag heter Sara, bor i Helsingborg. Jag har varit i en polyamorös relation tidigare, och det som var intressant var hur vi steg för steg löste upp de ramarna som utgjorde att vi var i en relation. För att det började med att vi fick lov att vara med andra, till och med vara kära i andra. Och mer så började vi också planera livet mindre som en tvåsamhet, och mer på separata spår. Så jag kände verkligen att den vägen ledde oss bort från det som utgjorde relationen. Till sist så kanske vi också börjar prata om, ja, ska vi ens bo ihop? Blir vi lyckligare av att bo ihop? Ska vi bo tillsammans med flera eller med andra? Så det tycker jag är intressant. Vad är det som utgör en relation när man börjar luckra upp det som i vanliga fall är ramarna?
Jag tycker det är jättespännande, för det är också, vi har ju massa olika sorters relationer till massa olika sorters människor, och vi har ju alla olika sätt som gör att den relationen är liksom speciell på. Man kanske har någon kompis som är en så här squashkompis, och det är det som gör den relationen speciell. Kanske till och med att den squashkompisen skulle tycka att det var lite av ett svek om man började spela squash med någon annan. Men i romantiska relationer så känns det som att det sättet vi oftast använder på att göra relationen speciell är att säga, det som gör vår relation speciell är att vi är de enda som har sex med varandra. Men det kan man ju luckra upp på och göra på något annat sätt. Det här är inte det som är det som är speciellt med vår relation, att vi är de enda som har sex med varandra. Men då gäller det också att hitta vad som gör relationen till relationen och hitta vad det är som är de här konstitutiva löftena eller ritualerna till varandra. Och jag vet inte, jag känner inget behov av att sätta några gränser på vad... Eller, jag har inga sätt att sätta några ramar. Eller har du någonting?
Nej, jag håller med helt och hållet. Och jag tycker det låter som så här, eller helt fantastiskt att ha en sån relation där man kan prata med varandra. Men vilka liksom regler är vi liksom bekväma med? Och sen verkligen börja tänka igenom de här reglerna. För det, är liksom, det finns ju så himla starka idéer om hur en relation ska vara. Vilka löften man ska ge varandra. Så att man bara liksom egentligen oreflekterat tar på sig hela det där paketet. Men sen när man väl tänker efter och kanske pratar med varandra, så kanske man inser så här, men är det här med sexuell exklusivitet så viktigt? Eller vilka skäl, varför vill vi ha det? Eller så här, det vill inte... Eller så, då kanske man verkligen börjar inse så här, är det, kanske man frågar sig, är det för att men vi måste vara sexuellt exklusiva, annars kommer ju allt bara gå dåligt. Men om jag får ligga en gång per år, jag kanske får mycket självförtroende, att relationen blir bättre. Då är det så här, men då var jag inte så bra skäl kanske. Eller, men du kommer bli så svartsjuk. Men borde du inte jobba med att vara svartsjuka istället för att vara liksom exklusiva? Så det är väldigt så här, jag tycker det är så här ideal att bara liksom verkligen sitta ner och prata och försöka tänka efter vilka regler och löften är vi bekväma med. Och inte liksom, och försöka att inte tänka så mycket på vad samhället förväntar. Men det, jag erkänner att det är väldigt svårt. För jag gick liksom själv när jag visualiserar vissa scenarion och tänker att det här hade jag tyckt varit förnedrande. Men varför tycker jag det? För kanske hela kulturen bara uppmuntrar mig att tycka det är förnedrande med otrohet eller så.
Vi är ju inne på att det är svårt att hitta riktigt bra skäl för tvåsamhet. Och ändå så finns den där som en förväntan och en norm. Vi kan väl höra lite till med sociologen Katrin Andersson som har djupintervjuat 130 personer om deras otrohet. Men som också forskar om människor som lever i polyamorösa förhållanden, om hur de ser på otrohet. Och jag frågar henne först, Katrin, vad är ett polyamoröst förhållande?
Ja, ett polyamoröst förhållande eller ett flersamt förhållande handlar om att de partner som ingår har möjlighet att ha flera parallella kärleks- eller sexuella relationer. Och det kan se ut på väldigt, väldigt många olika sätt. Det kan inkludera både känslor eller framförallt liksom sexuella kontakter. Det som är viktigt att framhålla är att det är helt genomskinligt och öppet för alla inblandade. Det är viktigt att hålla avgränsningen. Det är inte otrohet så att säga. Eftersom det finns en utarbetad kommunikation kring det.
Så det är inte otrohet om jag i ett polyamoröst förhållande är med någon annan?
Inte om det då är inom de överenskommelser man har. Och ofta så ingår ju just det att kunna ha framförallt sexuella relationer med andra, men också kärleksrelationer med andra.
Det är intressant att du skiljer på sexuella relationer och kärleksrelationer. Det verkar glasklart för dig, det är två olika saker.
Ja, efter alla de här åren på det här forskningsfältet så blir det genomgående väldigt tydligt att vi måste hålla isär det. För många människor så glider de här ihop. Och man säger att det går inte att ha sex med någon annan utan att få känslor för den. Eller vi vill ha sex med någon annan för att vi redan har känslor för den. Men riktigt så enkelt är det inte för väldigt många människor. Utan de här två sakerna kan mycket väl existera helt separat från varandra.
Men okej, kan det uppstå otrohet även i ett sånt öppet och polyamoröst förhållande?
Ja, på sätt och vis kan det ju det. Ofta brukar personer som finns i de här polyamorösa liksom, sammanhangen brukar ibland inte använda ordet otrohet. För att det är ett ord som är oerhört nära kopplat till den monogama relationen. Oerhört nära kopplat till idéer om svartsjuka och att det är det här oacceptabla. Men det finns absolut en massa överträdelser i de här polyamorösa relationerna som ibland också som ibland också kan kallas otrohet. Här finns ju också gränser. Gränser för vad man har kommit överens om är okej. I vilka sammanhang man kanske får inleda relationer med andra. Hur man ska skydda sig för sexuellt överförbara smittor. Och framför allt det här med ärlighet. Så om du då i en polyamorös relation ligger med någon och inte berättar det för en annan partner, då kan ju det vara en så stark överträdelse av en överenskommelse att det absolut kan upplevas som otrohet och kallas för otrohet.
Så i grunden handlar det väldigt mycket om att vara öppen mot varandra eller vara klar med vilka överenskommelser man har sinsemellan?
Precis. Så kommunikation och ärlighet, det är ju, vad ska man säga, ledord för det här sättet att leva. Och det är en sån sak som man jobbar med hela tiden för att försöka komma så nära god kommunikation och bra ärlighet som man bara kan.
Säger alltså relationsforskaren, sociologen Katrin Andersson som rotar i människors otrohet och polyamorösa förhållanden. Vad säger Marta, dina reflektioner här?
Jag håller helt med henne. Eller så här, just kring det här, en definition av otrohet till exempel. Att idag kopplar vi otrohet väldigt nära just en typ av sexuell otrohet. Men att otrohet då, som vi förstår som ett typ av löftesbrott, kan ju involvera annat. Till exempel att inte vara ärlig, inte ha skyddat sig. Det är också, jag tänker också när man börjar väl tänka igenom vilka överenskommelser man har, vilka regler man har. Och kanske man kan också tänka över vikten, så kan man ju också fråga sig varför skulle just det här då, att bryta mot det här löftet om att ha sex, vara så mycket viktigare än till exempel det här löftet om att vara ärlig. Varför känns inte det lika jobbigt när jag inser att min partner har slutat vara ärlig med mig? Eller om man lovar varandra att vara väldigt öppen och dela med sig av sina tankar och känslor. Och att så här, det kan ju också kännas, eller så här, det kan vara viktigt. Jag säger inte, det behöver alltid vara så.
Men jag tänker, man kan ju fortfarande vara som, vi vill fortfarande begränsa begreppet otrohet till just en viss specifik sorts relationsbrott. Om vi så här pratar inom så här relationsetiken, vad man kan göra för fel, så vill vi ändå att otroheten kan ju bara vara så här, det som har med, lite luddigt sagt, det romantiska att göra med andra människor. Mm. Och sen behöver det inte vara sex, kan ju vara blickar eller vad det nu kan vara.
Men Katrin pratar ju om att för henne är det alldeles uppenbart att kärlek och sex måste separeras till olika saker för väldigt många människor, kanske för de flesta människor. Men vilken är egentligen relationen mellan parförhållande, kärlek och sex då?
Det verkar åtminstone som det är begreppligt möjligt att man kan ha sex med någon man inte är kär i. Det verkar möjligt på mer än bara begreppsliga grunder, men det verkar som att det har skett i historien. Det verkar också som att man kan lyckas vara kär i någon som man inte har sex med. Och polyamorösa, förhållandevis att det verkar finnas människor som kan vara kär i flera personer samtidigt. Men jag tycker det kan vara lite spännande som pratas om att, som man hör på hur det pratas om i att även polyamori kommer med ett visst paket av regler och normer.
Mm. Så man kan, är du oärlig till exempel, så kan det anses som en form av otrohet.
Precis, och att det finns en hel del måste berätta. Det är en väldigt så här stark norm inom den uppsättningen. Man kan väl tänka sig ett polyamoröst förhållande, eller ett bara icke-standard monogamt förhållande där man har någon typ av överenskommelse med att jag har inga rationella grunder för att neka dig till att träffa någon annan på krogen, men jag kan inte släppa att det är jobbigt att höra, så berätta inte det. Och det känns som att fast det kanske inte skulle vara oärligt att inte berätta det, jag vet.
Marta Johansson, verkmästare, du skriver i Filosofisk tidskrift en recension eller en essä kring boken The Philosophy of Sex, som är en essäsamling, va? Och där, nu när vi pratar om polyamori och hur man ska ha det med gränserna. Du skriver att en viktig fråga är huruvida det vanligt förekommande kravet på sexuell exklusivitet i romantiska relationer är filosofiskt försvarbart, eller om vi bör ha mer vida preferenser gällande vilka vi uppvaktar. Mm. Kan du utveckla det?
Ja, men det jag tänkte, tror jag, med den frågan var ju framförallt vad har vi liksom för skäl att vara sexuellt exklusiva, och det var lite något vi var inne på, och så jag tycker, eller Jakob gav ett ganska intressant svar, till exempel så här, man kan ju tänka att vi borde vara sexuellt, eller vi borde vara sexuellt exklusiva för att annars kommer relationen gå sönder, för du kommer bara spendera all tid ute på kvällarna och leta efter någon, eller du får mindre tid för mig. Att det är inte så bra skäl eller argument, men att man kan tänka att ett ganska okej, kanske bra skäl, eller kanske att man ser sexuell exklusivitet som någonting man väljer att liksom på sätt ge sin partner för att markera hur värdefull den här relationen är för mig. För man kan ju tänka, eller så här, alla relationer involverar uppoffringar och av olika slag, och man kan, och man kan tänka, och ett sätt att till exempel visa att en relation är viktig, att säga, men att säga så här, med dig vill jag, gör jag bara det här, och då kan man tänka att så här, ett sätt att markera att den här relationen då är viktig för mig är att jag ger dig någonting av det njuter mest av, eller som jag.
Men skulle den exklusiviteten lika gärna kunna vara att jag bara med dig delar jag detta, mitt, vad vet jag, mitt intresse för konst eller någonting.
Ja, det skulle kunna vara något sånt. Ja, det skulle kunna vara sån, enligt den här teorin. Men som sagt, det finns inte många argument i litteraturen kring sexuell exklusivitet. Och det här är ett argument som jag tycker är ganska intressant.
Och känns det väldigt otillfredsställande, för det är ju verkligen, känns som att det har någonting med sex att göra som vi vill kunna knyta ihop, men...
Men det är svårt liksom att hitta det där.
Låt se, vi är på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Finns det fler kommentarer, frågor?
Tack, Tulsa Jansson heter jag. Jag funderade på om det finns en annan aspekt som inte handlar om ärlighet eller det här löftesbrottet. Nämligen att det är någon form av moraliskt klandervärd egenskap, nämligen girighet.
Det här skulle vara liksom en orättvis kanske fördelning av resurser. Här har vi kommit överens om över att man inte ska äta godis i godisskålen, och så gick du och åt godis ändå.
Ja,
och att det är lite
så
girigt att bara ta, men inte tillåta den andra att göra det.
Ja, men någonting är det, att äta hela kakan själv. Liksom. Mm. Och förstås på ett personligt plan, räcker inte jag då? Mm.
Ja, nej, men jag tänker så här, jag tänker otrohet, när man pratar om otrohet och klander och moraliska fel, så är ju otrohet kopplat till kanske flera fel, kan man säga. Så vi har ju pratat mest om det här löftesbrottet, men det är ju såklart inte det enda otrohet är eller kan vara kopplat till. Till exempel, otrohet är också väldigt kopplat till att förleda någon, och det tycker man generellt, eller det känns som en moraliskt fel att försöka förleda någon och låta någon tro att allt är bra, med det är inte det. Men sen så är också otrohet kopplat till att just då, som du sa, orättvisa, att man tar godiset men man låter inte den andra göra det. Men sen så är det också kopplat till att orsaka skada, orättfärdighet, skada på den andra. För det sårar ju som sagt väldigt mycket att vara otrogen.
Vi ska se, vi har, tack, en kommentar eller fråga till. Varsågod, presentera dig gärna.
Nicolina heter jag. När jag funderar på det här med att otrohet skulle vara ett löftesbrott, för jag tänker lite att det är också en känsla. Jag var i en relation och när den tog slut och jag sen skulle ut och träffa andra, så kände jag att jag var otrogen, fast att jag inte längre var i relationen. Ja.
För att känslan för den här tidigare personen fanns kvar i dig?
Ja, men precis. Och jag liksom höll kvar vid de reglerna som var i relationen, men jag var inte längre i relationen och satt ändå med den känslan lång tid.
Mm. Det visar ju på liksom kanske hur mycket vi lägger ner vår identitet i våra relationer, och vad det är för så här levnadsregler, vad det innebär att vara i den relationen. Så att de försvinner ju inte bara genom att man gör slut direkt, allt är automatiskt. Men jag vet inte om man skulle säga att det faktiskt var otrogen mot relationen. För det kändes som att, eller kändes som när man väl har gjort slut, så har man ju är man befriad från de här sortens löften liksom. Och det kan ju också kännas som en sorg, för det kanske var.
Jag måste fråga er som filosofer och som också gift par, och så undervisar ni i sexualitetens filosofi. Är det alltid klandervärt och fel att vara otrogen?
Jag tänker att det beror lite på från fall till fall. Men man kan ju till exempel inbilla sig ett fall där till exempel jag träffar en person och jag blir bara faller för den på en gång. Och jag verkligen tror det här är min livskärlek. Då kan man ju se det som ett väldigt starkt skäl att utforska den här relationen. Men samtidigt som man vet att man har ju också ett skäl att inte göra det. För det kanske involverar då att jag bryter mot det här löftet att inte kanske då gå på dejt med andra. Men här känns det som att det här skälet då kanske att utforska den här kärleken väger tyngre än det. Så att i det fallet så kanske man inte eller att är man så klandervärd eller så, men det
jag tänker du pekar på något väldigt spännande mellan, i förhållandet mellan klandervärdhet och moralen och vårt privata eller och kärleken, att de kan komma i konflikt ibland. För om man tar till exempel sen scenariot igen att man skulle göra slut, om jag funderar på jag är inte kär i den här personen längre, jag vill inte vara tillsammans med den. Då, om man är utilitarist och tycker man hela tiden ska maximera nytta och minimera lidande, så skulle man kanske säga men att min partner kommer bli väldigt ledsen om jag gör slut. Det skulle innebära att det är moraliskt fel om att göra slut, och det känns som det är en sorts konstigt tänk. Medan i otrohetsfallet så känns det också så, otrohet är väl fel, är klandervärt lika ofta som det är klandervärt att bryta ett löfte eller förleda någon, och i det här fallet ett väldigt viktigt löfte.
Precis, så att man måste ha väldigt, väldigt bra skäl för att kanske bryta mot det. Men
och även så här, för sist, så finns det ju ofta att man, inte ofta, men man, ibland blir man ju kär. Och då, hur är man otrogen eller på ett moraliskt riktigt sätt? Eller vad finns det för otrohetsetik där? Vad har den andra för skyldigheter? Vad har
det är roligt att tänka sig hur två filosofer liksom, när någonting sånt här inträffar börjar grubbla rationellt. Oj, vad händer nu? Ska jag inte? Med de orden från Jakob Werkmeister som är filosof i Lunds universitet avslutar vi filosofiska rummet Otrohet i sex och tanke från Dunkers kulturhus i Helsingborg. Tack till dig och tack till Marta Johansson Werkmeister som också undervisar i sexualitetens filosofi precis som Jakob, och Katrin Andersson som är sociolog och sysslar med de forskar om polyamorösa relationer och sexualitet och otrohet. I appen Sveriges Radio Play finns alla våra tidigare avsnitt. Det är en kunskapsbank att botanisera i. Vill du nå oss så skicka ett mejl till filosofiskarummet@sr.se. Researchen gjordes av Paulina Witte. Producent för Filosofiska rummet i Malmö är Thomas Lundqvist. Stort tack till publiken här på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.